Då säger jag välkommen till Milo som representerar någonting som heter Arkitekturupproret
ja,
i Sverige.
Hej!
Hej!
Hej.
Arkitekturupproret, jag tror många brukar säga arkitektuppropet eller upproret eller någonting sånt där.
Alltså vi har hört allting från arkitektuppropet, arkitektuppropet. Vi har hört allt. Alltså kärt barn har många namn. Tack för att ni sa rätt i alla fall.
Ja, men det slog mig faktiskt själv när jag googlade upp det här er häromdagen. Att det är så ni heter, ja. För att ni består ju, om man säger arkitektuppropet, så tänker man, ja, men det är en massa arkitekter som tycker och tänker. Mm. Men det är ju inte ni.
Nej.
Det
är precis, eller vi har arkitekter också och stadsbyggare. Vi är en väldigt bred förening med många olika sorters professioner. Så det är både folk med andra yrken, men det är också en del arkitekter. Och vissa är till och med medlemmar i Sveriges arkitekter.
Mm.
Och vi har också stadsplanerare, folk som jobbar på byggföretag, allt möjligt.
Mm. Hur många medlemmar är ni?
Medlemmar, betalande medlemmar.
Ja.
Så tror jag att vi är några tusen. Och när det gäller följare så är vi 60 000 följare.
Mm.
Och i arbetsgruppen och styrelsegruppen så har vi, och jag tror att nästan hälften i styrelsen är arkitekter till yrket.
Mm.
Alla jobbar inte som det längre kanske, men några av dem är aktiva, någon är pensionerad.
Mm. Och ni, ja, ni har massa saker för er. Förstås. Bland annat så har ni inte omröstningar om finast och fulast i landet.
Saken är den att Kasper Kalkonpriset då är ju ett ironiskt arkitekturpris som delades ut första gången 2016. Föreningen Arkitekturupproret startades ju 2014 i Sverige och nu har det spridit sig till många andra länder också. Det startades egentligen, det är därför vi är så noga med arkitekturupproret, för att det inte bara är arkitekter som är med, utan vi är alla möjliga personer som bara har en åsikt om stadsbyggande och som oftast är kritiska till vad som byggs idag.
Mm.
Så då kom de på att vi kunde ha Kasper Kalkonpriset för att det finns något som heter Kasper Sahlin-priset som Sveriges arkitekter delar ut. Och det är ironiskt, för Kasper Sahlin var ju en arkitekt, Stockholms stadsarkitekt på sekelskiftet. Och har bara bland annat ritat Östermalms saluhall. Och det är ju en väldigt, om man jämför Östermalms saluhall med Markuskyrkan som första gången fick Kasper Sahlin-priset 1962, så är det ju helt olika byggnader. Och det är ironiskt. Så Kasper Sahlin tror jag inte skulle vara så glad att man förknippar hans namn med de byggnader som får hans pris.
Nej.
Ironiskt nog så har många av dem faktiskt varit nominerade till Kalkonpriset också. Så ibland så prickar vi rätt på vilka organisationer Sveriges arkitekter kommer att nominera. Och då tänkte föreningen att det hade varit roligt att ha en omröstning om fulaste nybygge som heter Kasper Kalkon då. Så att folk kan nominera vad de tycker har byggt som inte ser så bra ut. Och också sen tillkom då finpriset 2018, tror jag första gången. Att det delades ut, för då ansåg vi att det kan vara bra att också prisa det positiva och inte bara klaga.
Mm. Mm. Och i år då så har ni valt ut ett antal byggnader runt om i landet och där bland en byggnation här i Ljungby.
Exakt, det är det faktiskt.
Ja, jag tänkte fråga dig, hur nominerar ni de här? Liksom, hur kommer ni fram till vilka byggnader som ska få vara med?
Vi samlar faktiskt nomineringar. Vi har flera Facebookgrupper där vi samlar nomineringar under hela året, att vi hela tiden noterar om någon skickar in någonting som har byggts i deras stad som är fin, som de tycker är fint eller fult. Och sedan faktiskt just Ljungby kom till genom att det finns en Facebookgrupp som heter Ljungbys behov av ett skönhetsråd. Och de hade lyft det här nybygget in vid Gamla torget.
Mm.
Att de tyckte att det inte passade in där. Och vi fick faktiskt redan förra året en nominering från den gruppen. Om Ljungby nybygget. Men då var det inte klart, så vi sa att vi ser om vi kan nominera det i år. Och i år så tyckte arbetsgruppen att det var dags att nominera det. Eftersom det hade kommit upp fler klagomål.
Mm.
Sen vet jag också att ni i Ljungby brukar ha en omröstning. Hade en omröstning om finast och fula 2023. Ja, i Smålänningen.
Ja, precis. Tidningen här, de var ute och frågade runt på befintliga fastigheter och byggnader. Ja. Lite grann.
Och då vet jag ju att klockaren hamnade på listan. Mm. Kanske inte högst upp, men det var många platser som bland annat Stora torget som inte var så uppskattat av folk.
Mm. Mm. Har du själv varit här och tittat?
I Ljungby så måste jag erkänna att jag har varit i Ljungby, men det var ett par år sedan. Vi har dock medlemmar som har varit, men bilderna talar ju också väldigt mycket. Man kan ju tyvärr inte åka ut överallt och titta.
Nej.
Jag skulle gärna vilja, men vi fick in det från Ljungbys behov av skönhetsråd. Och jag tror det är ju några invånare som har startat den sidan. Mm. Sen har vi också en arbetskollega som åker ganska mycket. Och jag tror att han såg det i Ljungby för något år sedan och skickade in att det här kanske vi ska nominera.
Ni skriver på hemsidan, er hemsida, om det här bygget då, som ju för de som tillnärmelsevis här i Ljungby inte vet vad det gäller, så är det alltså de byggnader som byggdes på gamla Ö- och B-tomten. Där låg ju en låg byggnad som varit övergiven i närmare 10 år. Där det var en butik tidigare och sen en stor parkeringsplats. Det är där vi är. Ni skriver att... nu ska vi se här så att jag kommer rätt här. Jo, att Ljungby har förlorat sitt gamla, mysiga gamla torg på grund av detta ofattbart smaklösa nybygge. Det här ligger ju inte... Det är ju inget torg som det här är byggt på.
Nej, det har skrivit att torget känsla förstörs, vad jag vet. För jag kollade faktiskt inlägget. Det står inte att det är på torget, men det är intill. Och därför så syns det, det tonar upp sig väldigt mycket. Så den här småskaliga känslan försvinner. Mm. Sedan förstår jag att tanken var god. För absolut, man kanske inte vill ha en tråkig parkeringsplats. Men vår kritik var då, att, och också gruppen om Ljungbys behov av skönhetsråd, var att man kanske skulle ha byggt någonting som anknyter lite mer till platsen. Även om det kanske är ett högre hus, att man då kanske skulle kunna göra en lite trevligare fasad med någon färg, kanske lite ornament, kanske ett litet sadeltak, någonting som på något sätt ändå tar hänsyn till att det finns väldigt gamla historiska byggnader.
Ja, det sa han intressant, du sa ornament, för när man tittar på er hemsida och i materialet, så har inte ett hus ett ornament, så tycker inte ni att det är fint?
Alltså, ornament gör ju väldigt mycket. Ornament så lite som kanske bara någon liten detalj ovanför dörren, eller kanske någon liten färgändring, eller bara symmetrisk fönsterplacering. Det är ju verkligen ett helhetsintryck. Jag kan exempelvis tycka att det finns väldigt många enkla byggnader från 30-talet och så, som är typ sen 20-tals klassicism emot funkis, som är väldigt trevliga. Så det handlar också om proportioner, vad det är för, vilket intryck byggnaden ger. Och då tyckte vi här att färgen är väldigt enformig, att det ser ut som en låda som bara är, det är bara en kub som inte riktigt har något att komma med mer än att det stör omgivningen och sticker ut på ett sätt som inte är så trevligt.
Nu ska inte jag lägga något personliga värderingar egentligen, men husen bakom det här huset, alltså inte då de träbyggnader som finns på andra sidan gatan, de är gult tegel, byggda någon gång på 50-talet, 60-talet.
Ja.
Skulle de kunna få vara med och tävla om fulaste byggnad enligt er?
Fulaste byggnaden då, vi har ju kriteriet att det måste vara byggt i år. Sen har vi ju haft en tävling som handlar om fulaste nybygget i hela Sverige. Och då hade vi då lokaltävlingar, och då kom det väldigt mycket olika byggnader. Men det beror ju helt på gestaltningen. Många tegelhus från just 50-talet i gult tegel är ändå relativt neutrala. Så de har inte kanske direkt kvalat in på skräcklistan. Däremot är det ju väldigt många som har nominerat och röstat för exempelvis hus i rå betong eller rostig plåt. Grått och så. Gult har ändå i alla fall varit en ganska neutral färg. Ändå någon slags färg som ändå på något sätt ger en lite mer hemtrevlig känsla än bara en väldigt rå färg. Så det är ju lite det vi också så här, utformningen, hur vissa hus är ju all, jag kan ju säga att alla i arbetsgruppen håller inte med om allting. Vi har väldigt olika smak. Vi har ju någon som faktiskt tycker om rostig plåt, bara det används på ett sätt som att det kanske byggs på ett ställe där det passar. Kanske inte bredvid ett 1800-talshus. Ja, det är alltid man kan debattera.
Mm.
Men just Kasper Kalkonpriset, nu så har vi ju att det måste vara byggt det året.
Mm.
Sedan får vi in nomineringar och så ser vi vilka som kvalar in.
Mm. Och de här bilderna som ni har lagt ut här, de är ju, några är ju sen, jag slås av det, att många bilder på alla, inte bara här i vårt hus, utan många är också från byggnationen. Och det kanske inte riktigt gör husen rättvisa.
Mm, det är faktiskt sant. Ibland, vi försöker undvika att ha det, för vi har fått kritik på grund av det tidigare.
Mm.
Problemet är att byggnaden är klar, men ibland så har vi inte lyckats få en färsk bild. Och det enda källan vi hittar är tidningar, och då kan man få copyright. Därför har vi ibland tagit oss friheten att ta en bild från byggnationen, för att det ändå på något sätt går att se hur det blir. Vi försöker alltid ha minst en bild där det är klart, och det har vi gjort vid Ljungbyhuset också. Jag hoppas det. Det finns nämligen, vi har tagit från den här gruppen, Ljungbys behov av skönhetsråd, som är lokala bilder som folk har tagit, och de fick vi använda då. Vi försöker vara jätteförsiktiga. En sak vi också har fått kritik för är att vi ofta har, folk har tyckt att vi alltid fotar kalkonbyggnaderna i väldigt grått väder, så i år har vi varit ganska noga med att få olika väder. Många av dem är faktiskt med blå himmel.
Mm.
Just för att försöka få det lite mer objektivt. Sen blir det ju aldrig riktigt kanske perfekt på alla plan. Men vi försöker i alla fall ha minst 3 bilder på alla bidrag från olika håll.
Mm. Jag ställde en fråga via mail som jag kontaktade dig med först. Vad, om du hade fått bestämma, utan att vara arkitekt då, vad hade du byggt för byggnad på just den här tomten? Eller byggnader? Det är ju 3 hus. Ska vi säga, det är 3 hus som står på den här tomten. 2 som är i brunt trä. Och så är det då det här högre som är i någon, jag tror det är någon, ska jag föreställa, tegel på utsidan.
Mm. Någonting. Det är ju höghuset vi har nominerat då. Mm. Inte de andra 2, men det är, alltså jag personligen skulle kanske ha gjort en lite lägre byggnad, alltså några våningar lägre. Kanske en, antingen en lite rödaktig färg, för det är ju en väldigt fin röd stuga som tillhör hembygdsföreningen precis bredvid. Eller en lite mer vit, eftersom det finns en vit byggnad också precis på det torget, så att det på något sätt anknyter. Sedan kanske jag skulle ha lagt lite spröjs på fönstren och eventuellt ett litet, något slags tak. Ett litet sluttande tak på något sätt, så att det ser ut som att det faktiskt byggnaden slutar på något sätt och inte bara slutar i tomma intet, så att säga. Det är också någonting som kan vara så oproportionerligt när byggnaden bara går upp i rök, som händer ganska ofta vid dagens höghus, istället för att det antingen blir som en spira eller att det är något slags litet halvsluttande tak, så att man ändå förstår att okej, här är det slut.
Mm. Mm. Vi får se. Hur länge pågår den här omröstningen på er hemsida?
Sista omröstningsdagen är 24 mars och vi berättar resultatet 9 april i Malmö, där vi ska ha vår gala, och då kommer vi också prisa finpristagarna.
Mm. Då får jag väl säga att jag hoppas att folk inte röstar på byggnaden här i Ljungby, utan väljer något av de andra husen istället.
Det får jag absolut göra om man inte håller med. Det finns 16 andra bidrag.
Mm. Du ska ha jättetack för den här lilla pratstunden.
Ja.
Så får vi se. Tack så mycket.
Ja, tack.